Det är ganska många gånger som jag har predikat, men jag är alltid så där riktigt skakig, nervös. Men om ni ber så med mig så blir det säkert bättre. Herre, tack att vi får komma inför ditt ansikte och vara där. Och du vet att vi skulle vilja att våra liv fick bli en lovsång till dig. Att uppleva din närhet i våra liv på ett så påtagligt sätt så att det som skapar oro och ofred inte kommer från oss, utan vi kan möta det på ett rätt sätt. Tack att du är här i Jesu namn. Amen. Jag ska väl säga det också att jag ska inte använda det bibelordet som Andreas läste som en bakgrund till predikan. Det ska jag inte göra, men den finns med. Och den, så ni inte sitter och väntar att jag ska göra någon utläggning av det, utan det är lite annat. Rubriken för den här predikan, det är ju en del i det här fredsbudskapet som vi har tänkt oss. Temat fred för mars månad. Och jag tänker tala om håll fred med varandra. Håll fred med varandra. Det är det uppdraget jag har fått att tala om det. Så kan man säga. Det finns ju två sidor åtminstone av fredsbudskapet. Det första, och det är det som jag tror kanske att alla någon gång har fått uppleva. Det är den fred, eller som jag med den bakgrund jag har skulle kalla för frid. Bara för att göra någon slags skillnad på det här. Det är det som kommer till oss, som vi inte kan göra någonting åt för att få del av. Mer än öppna, ursäkta mig. Mer än öppna våra hjärtan för Herren. Nej, det går bra. Det är för tidigt på morgonen det här. Ja. Det är ju en tröst för många fridlösa. Det som Jesus säger, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Era hjärtan ska inte vara oroliga. Min frid ger jag er. Jag kom till en grupp ungdomsledare som höll på att förbereda ett läger. Och jag skulle bara vara där och inspirera dem lite grann. Och när jag kom in till dem, de var samlade efter frukosten och hade satt och kopplade av lite. Men när jag kom in genom dörren så kom en av dem, Carl Henry, han kom fram. Och så tog han min hand och så sa han, Guds frid, sa han. Och det jag upplevde den stunden, det liknar jag ungefär vid att gå in i en dusch med precis lagom vatten och ställa lagom tempererat vatten och låta det bara flöda över. Det var någonting alltså som inte jag kunde förvärva, utan det var någonting som bara kom. Och det kom när han önskade mig frid. Det är en del av friden. En annan del av frid eller fred, det är ju ett aktivt ställningstagande från din sida. Det är väl det mest som jag kommer att hålla mig till idag. Det är alltså inte enbart frihet från strid. Alltså där man kan luta sig tillbaka och säga, nu är det lugnt och skönt. Utan det är ett aktivt förhållningssätt. Det är någonting som vi ständigt egentligen behöver bevaka och bevara. Jag vet inte om ni har läst Dagen i onsdags, där Alf B. Svensson skriver om förlåtelse. Att förlåta är inte att släta över. Det är samma sak med freden. Fred är inte bara att låtsas som ingen strid finns. Fred handlar om att aktivt och rätt ta vara på relationerna som vi har till varandra. Vi talar ju ofta så här om att demokrati, det måste man erövra varje dag. Jag vet inte om ni har hört talas om det, men det måste ni väl ändå ha tänkt. Det är lätt att tappa demokratin, och demokrati måste man kämpa för varenda dag egentligen. Och det finns ju andra uttryck också. Yttrandefrihet måste vi återerövra varje dag. Tryckfrihet, tankefrihet likaså. Det är sånt som vi måste återerövra varje dag. Och ibland så drivs det så långt så vi glömmer att vi kanske också behövde återerövra respekten för varandra och för andras åsikter och syn. Så vi behöver återerövra respekten för varandra också. Och så tycker jag att det är med freden. Fredsbudskapet, vi behöver återerövra det varje dag. Vara medvetna om behovet av fred. Och idag så vill jag alltså prata om det Jesus säger i Markus 9 och 50. Den sista delen, Markus 9 och 50. Bevara er sälta och håll fred med varandra. Paulus skriver också ungefär samma sak när han säger i Romarbrevet 12 och 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Alltså fred i nära relationer, fred i relationer mellan människor. Vi har ju hört om fred och krig, relationen mellan det. Och vi har hört om förlåtelse förra söndagen. Och det här alltså om hur vi relaterar oss till varandra. Man kan säga så här att ofred eller strid, det skulle ju, ja, strid kan inte vara någon passivitet. Men ofred skulle ju kunna vara en passivitet när vi struntar i saker. Och det skulle kunna leda väldigt långt. Men det kan också naturligtvis vara ett ont handlande. Vet ni vad den främsta orsaken till ofred är? Ja, ni som har läst mycket i Bibeln, ni känner ju till Jakobsbrevet. Det tredje kapitlet. Där beskrivs det väldigt tydligt vad själva grunden till ofred emellan människor är. Det tredje kapitlet och sjätte versen. Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp. Den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det är ganska tuffa ord. Och i nionde versen. Men med tungan tackar och lovar vi vår Herre och Fader. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina syskon. Och i trettonde versen. Om någon av er är vis och erfaren ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan ska ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i fred och bär frukt för dem som håller fred. Det är starka ord som Jakob säger. Men det ger oss en utmaning. Det är att det finns områden i våra liv som vi behöver vaka över för att skapa fred och behålla fred. Fred är alltid alltså ett aktivt handlande i medmänskliga relationer. Både på det stora planet men också på det lilla planet. Så några sådana där områden som jag tänker på. Fred med Gud. I den nära relationen till Gud. Kan man ha ofrid med Gud? Ja, det kan man naturligtvis om man vänder sig mot Guds vilja och hela tiden försöker bara göra sin egen vilja. Och jag har träffat människor som har haft riktigt svårt att hålla fred med Gud. Gud har inte gjort det som de hade förväntat sig. Och då har till och med det gått så långt så att bitterhet har slagit rot i deras inre. Jag minns för när jag var ung och fortfarande, det är jag väl fortfarande förresten, oerfaren. När jag var ung och oerfaren, jag var nog inte mer än 30 år som pastor och föreståndare. Och det var en kvinna som fyllde år och hon hade skickat bud att hon absolut inte ville ha något besök. Och jag visste inte vem hon var, så jag frågade om den som kom med det budet till mig ville följa med. Och det sa hon, okej, jag följer med då. Fast hon visste att det var inte något vidare att komma dit. Men när vi kom dit så öppnade hon dörren när vi knackade på och stod med en stor blombukett. Och så röt hon i, jag har ju sagt att ni inte får komma. Och då tänkte jag, vad säger jag nu? Då sa jag, jag är ju ny pastor, jag har inte träffat dig. Vad trevligt att se dig. Och så började en vänskap på något sätt att utvecklas i det läget. Hon berättade för mig att hon var så besviken på Gud. Och det fanns naturligtvis andra besvikelser också. Men Gud hade tagit hem hennes bror innan han tog hem henne. Och hennes bror var yngre. Och jag kunde ju genomskåda att det fanns andra saker som också skapade den här problematiken för henne. Men hon var så besviken och bitter på Gud. Men jag tänkte, jag ska inte ge mig. Så jag började besöka henne. Rätt så mycket. Och sakta smälte hjärtat. Och jag glömmer inte när vi sista veckan hon levde, jag satt vid hennes sjukbädd och höll hennes hand och hon var tacksam och vi kunde prisa Herren tillsammans. Så på något sätt så tror jag att låser vi fast oss i ofrid med Gud, då måste vi ha hjälp av någon. Jag tror inte vi tar oss ut själva om vi har hamnat i en ofrid med Gud. Då behöver vi hjälp. Och jag är glad att för henne släppte det. Hon fick frid med Gud innan hon lämnade det här jordlivet. Sen kan man ju tänka sig så här, hur är det egentligen? Väldigt många människor som vi möter som skapar otrivsel och svårigheter runt omkring har ju ofta problemet med att man inte har fred med sig själv. Utan det är någonting inombord som inte känns bra. Och det kan ju vara bra för vem som att tänka så här. Vad är det som gör att en människa uppträder som de gör emot mig? Det kan ju vara så att någonting har blivit skadat i den egna självförståelsen. Man kan ha hamnat i underläge. En flicka som jag träffade, hon bad om ursäkt för varenda mening hon sa. När hon ville säga någonting så sa hon, och förlåt att jag säger det. Så jag började undra, vad är det med dig? Hela hennes liv hade gett henne en bild av sig själv som mindervärdig. Det är inte värt att du säger någonting. Så hon levde i en fullständig fredlös tillvaro i förhållande till sig själv. En annan flicka var skadad av någon händelse i bakgrunden. Hon fanns med i ett ungdomsgäng. Hon deltog ofta i bönen och hon kom gråtande till bönen och så kom hon glad därifrån. Och så kom hon till bönen gråtande och så kom hon glad därifrån. Gång på gång såg jag detsamma mönstret. Men en gång så kom hon rusande utifrån bönen. Storgråtande, och jag råkade komma i hennes väg så jag stannade henne och sa, nu får du faktiskt tala om vad det är för någonting som plågar dig. Men jag var ju lärare, så då är det inte så enkelt att berätta för en lärare som man ska möta varje dag. Så jag tipsade henne och sa att du vet att vi har någon att samtala med. Och ibland vet ni, vi glömmer det. Vi är ju så där väldigt inriktade på att vi ska bedja loss människor. Det är inte säkert att det går. Människor behöver få tala om skadorna som har gjort den här sårbarheten och det här sårade inre, då behöver man faktiskt sitta och prata för att bli av med det. Och jag tror att den här flickan fick den hjälp som hon behövde. Vi kunde ju leda henne vidare där. Frank Mangs berättar i en av sina böcker hur en flicka kom gråtande fram till första bänken. Och hon överfölls av han skrev inte riktigt så, men nästintill så där, så man förstår att han log lite åt dem. Ivriga pastorer rusade fram, la sina händer på och bad och bad och bad för den här flickan. Hon grät. Och så efter ett tag så gick Frank Mangs fram och sa: nu har ni gjort det bra, pojkar. Tack ska ni ha. Och så skickade han iväg dem. Och så sa han till flickan: sätt dig upp. Och hon satte sig upp. Berätta för mig, vad är det? Och så fick hon berätta. Och hon berättade precis hur det var. Och så efteråt så sa Frank Mangs till henne: nu ber vi. Och så bad han en kort bön. Och hon gick lycklig därifrån, befriad. Därför att hon hade haft möjlighet också att få dela smärtan. Så kanske vi behöver hantera om någon lever i ofred med sig själv. Jag vet inte om ni har träffat människor som är väldigt har väldigt stora ord. Och jag har träffat ganska många, eftersom jag jobbat i lite olika sammanhang, där storheten har bestått i att man beskriver sig själv hela tiden. Och jag har en bestämd känsla av att det finns en liten, liten människa där bakom som aldrig har blivit sedd riktigt och därför behöver få utveckla det här. Det är alltså någon slags obalans eller ofred inombords. Det var det närmaste med freden. Hur håller man sen fred med varandra? Då kommer det här bibelordet in som Andreas läste. Det var därför jag ville ha med det. Det handlar om att reda upp saker och ting. Att göra upp. Så att man inte bär med sig agg eller det som sen kan leda till en stor bitterhet inom. Att göra upp. På något sätt. Ja, jag ska läsa några bibelord här. Också det handlar egentligen om hur man använder sitt språk. I Efesierbrevet 4 och 25: lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som själ ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Och 5:e kapitlet, första två verserna: ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn, och så lev i kärlek som Kristus har älskat oss och utlämna sig själv för vår skull. Ta alltså Gud till föredöme. Så långt sträcker sig Paulus. Och om vi läser i alla breven så finns det väldigt mycket förmaningar, och det tror jag beror på att vi så lätt glider över till ett förhållande till varandra som inte skapar fred utan skapar osämja och ofred. Därför finns alla de här förmaningarna, och jag tycker om dem därför att de riktar in sig på och har som slutsats vad som Jesus Kristus, han som blev som vi, som inte gjorde storhet av sin bakgrund utan blev som en av oss för att frigöra oss. Alltså, bli som Jesus till ert sinne och ert sätt att vara. Eller ha Gud som föredöme. Han som älskade hela den bort, från honom bortvända världen. Det är ju fredens budskap. Visserligen säger Jesus, jag har inte kommit för att skapa fred. Men det säger han om den situation som vi väl alla har mött. Om vi bekänner vår tro på Jesus, då finns det människor som inte vill acceptera det. Skjuter in sig på kanske skada. Vi har ju väldigt många förföljda kristna idag som lever ett svårt liv. Så jag förstår vad Jesus menar med det. I övrigt så menar Jesus att vi ska vara som han som skapade fred. I Ordspråksboken finns det några väldigt viktiga saker som jag tror vi behöver lyssna till ibland. Jag hittade de där bibelorden i en litet häfte. En krona kostade det på sin tid på 30-talet. En fantastisk bok. Frid inbördes hette boken. Den kom på mitt bord i veckan. Så det var en bra hjälp för mig. Han berättar där om de här bibelorden, Ordspråksboken 26 och 20. När veden är slut slocknar elden. När baktalaren gått dör grälet ut. Kol för glöden, ved för elden och en grälmakare för att striden ska flamma. Baktalarens ord är som läckerheter. De slinker ner i människans inre. Och i Ordspråksboken 16 säger författaren, en falsk man vållar strid, baktalaren skiljer vänner åt. Det finns alltså väldigt mycket av det här som skulle kunna skada, som Bibeln utmanar oss till att säga nej till. Första Petrus 3. Till sist, ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. Den som älskar livet och vill ha goda dagar, han ska avhålla sin tunga från det som är ont, sina läppar från svekfulla ord. Han ska undvika det onda, göra det goda. Han ska sträva efter att hålla fred, säger Petrus i sitt första brev. Och det är att söka likheten med Jesus. Finns det inga gränser för mitt ansvar att hålla fred? Jag har ett exempel som har funnits där ständigt i mitt minne. Det var ett par. Mannen kom in till mig efter en gudstjänst och sa, du måste gå ut och prata med min fru. Och jag hade saknat henne den sista månaden och undrade varför inte hon var på gudstjänst. Jag tänkte det var bäst att jag går ut. Så jag gick ut till bilen där hon satt och väntade. Jag var fortfarande ung och oerfaren vid det här tillfället. Så då sa hon så här, du, sa hon, spände ögonen i mig. Du har sagt att förlåtelsen ska vara fullkomlig. Eller uppriktig. Uppriktig står det i Bibeln. Du har sagt att förlåtelsen ska vara uppriktig. Ja, det har jag sagt. Det var väl för en månad sedan då. Ja. Men du, sa hon, du menar alltså att i deras relation hade det kommit in en tredje person. Du menar alltså att jag inte bara ska förlåta henne, utan jag ska också bjuda hem henne på middag. Och jag tänkte, vad? Jag uttryckte mig ju inte så, sa jag. Nej, men jag har tolkat det så. Och då tror jag att Gud kom till min svaghet och hjälpte mig. Du, sa jag, minns du berättelsen om Josef? I första Mosebok 42. När bröderna kom efter att ha sålt honom dit. De kom dit för att köpa säd. Och han talade hårt till dem. Och sa, ni är spioner. Ni är bara här för att förstöra. Och Josef sa till dem den tredje dagen: om ni gör som jag säger ska ni få leva. Jag fruktar Gud. Nu ska vi se om ni är hederliga. En av er får stanna kvar i häktet. Ni andra får ge er av med säd till era svältande familjer. Sen tar ni med er yngste bror till mig. Det blir beviset för att ni har talat sanning. Och då slipper ni dö. Fortfarande med sträng tilltal. Och det där har jag funderat över. Varför var han så sträng? För sen säger han i samma, lite senare så säger han: ni tänkte ont, men Gud tänkte gott. Och därför hamnade jag här. Jag har inget otalt med er. Jag har förlåtit er. Och där klargör han att han har förlåtit dem. Men varför är han så elak mot dem? Det där slog mig när jag satt och talade med den här kvinnan. Så jag sa till henne: du behöver inte bjuda hem den här tredje parten som höll på att krossa er relation. Du har gjort upp med din man, men du måste inte bjuda hem den. Men för din egen skull så behöver du förlåta. Sen måste man ju testa om förlåtelsen blir så betydelsefull för den andra så att den inte försöker återigen att sabotera någonting i ditt liv. Alltså det finns gränser för den här biten. Alltså det måste vara hantera människor som de är värda, höll jag på att säga, i sådana lägen. Förstår ni hur jag menar? Och jag såg hur glöden tändes hos den här kvinnan igen. Och hon bestämde sig för: jag ska aldrig inbjuda henne förrän jag ser att allt har förändrats. Det måste hålla. Men förlåta behöver man göra för sin egen skull, om inte annat. Och om man lever i oförlåtna saker som andra har skadat mig med, då kommer det aldrig att bli riktigt, riktigt bra. Om jag inte håller fred utan fortsätter i någon slags krigstillstånd, så löser jag ju inte min egen situation och inte den andres heller. Kan till och med hända att jag är med och skadar andras relationer. Ja, men man kan ju ha vapenstillestånd. Ja, men det vet ni hur det är med det. Det finns väldigt många tjuvknep och tjuvnyp i ett vapenstillestånd. Man behöver göra upp och bli av med det. Jag är uppvuxen i Linköping och där hade vi en granne. Och det har liksom blivit en oerhört allvarlig bild för mig. När Erik kom hem efter jobbet med sin lilla box med resterna av maten och slängde benet över. Jag fattar inte hur han kunde göra det. Han lyfte benet framifrån över stången. Det har jag aldrig kunnat. Men det gjorde han. Han var ju en gammal man. Han var åtminstone 50, det tror jag. Jag menar, jag var ju inte så gammal. Så han kanske inte var äldre. Men när jag såg hans blick, det sitter kvar. Han tittade upp så här. Och såg, vad ska man säga, både förargad och skrämd ut. Tittade upp till fönstret så här. Han ville se om frun stod där uppe och bevakade honom. Körde han in, ställde cykeln och sen kom grälet igång. Så det hördes i hela huset. Och så när han åkte så tittade han upp så här. Och så hörde han Olga hur hon skrek. Hon öppnade fönstret och skrek efter honom. På något sätt så känns det som att det är en fruktansvärd krigstillstånd. Det fanns ingen fred emellan dem. Någon gång måste det ha funnits det. De hade en son i varje fall. Så någon gång måste de ha hållit om varandra. Och det hade varit bra. Men det fungerade inte längre. Och det där har suttit i mig. Så där så att jag är nästan lite obehagligt berörd. Så fort någon blir irriterad. Och jag hör någon uttala sig irriterad mot mig eller mot någon annan. Då känner jag bara Erik, Olga, på något sätt. Ni vet hur man kan ta intryck som sen följer hela livet. Och det är ju inte meningen att vi ska leva i ett sånt spänt förhållande till varandra. Till sist så vill jag knyta ihop det med bibelordet som jag läste inledningsvis. Bevara er sälta. Håll fred med varandra. Att bevara sin sälta, det innebär att man ska våga ge uttryck för vad man känner och tänker. Om det är något som kan rätta till någonting. Alltså, våga hjälpa till att skapa fred där det ser ut att gå galet. Så skulle man kunna uttrycka det. Det är att behålla sältan. Men håll fred, säger Jesus. Håll fred med varandra. Och det tror jag är det allra viktigaste. På det sättet som Gud är ett föredöme. Om vi vandrar i ljuset som Gud är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, Guds sons blod, renar från all synd. Så det finns syndaförlåtelse mitt i det här också. Och det är det viktigaste. Att släppa in Guds öppenhet in i våra liv. Så att vi kan leva som han vill. Herre, tack för friden som du sänder över oss. Tack för utmaningarna om att bevara både tunga och tankar och handlingar så att det blir till hjälp och inte till strid. Hjälp oss du att leva med varandra i fred. I Jesu namn. Amen.